var vi? Korven.
Korven. Den rostade löken.
Ja, det finns ju så många olika varianter.
Vänta nu, Sara. Vad sa du? Rostade lök?
Mm. Ja, det är viktigt. Alltså för att jag ska vilja ha korven bra så måste det finnas rostad lök.
Oh.
Det gör så jäkla mycket alltså.
Ja, det gör rätt mycket. Men det finns ju så många olika varianter man kan ha på.
Av rostad lök?
Nej, men överhuvudtaget så här topping på korv med bröd. När min favorit nu, det är ju lite Completo Chileno. Ja, det finns massa olika.
Completo Chileno.
Vad är det?
Nu ska jag slå upp, ursäkta att det klapprar receptet. Det är alltså när man kör med avokado, majonnäs och chili och liksom hackar det här på.
Oj.
Man gör en slags röra och samtidigt gör man även en tomatsallad på den här korvbröden.
Okej, det här är avancerad korvbröd.
Ja, men visst. Ja, men det är det jag menar. Det behöver liksom inte, även om korvbröd och hackad lök är liksom, det duger. Det duger liksom, korv kan man äta utan någonting på. Men man kan också göra det till en så otroligt kulinarisk maträtt. Så när ni ska ha bröllopsfest eller något så är det bara Completo Chileno.
Även det låter
jag är ju nice. Precis, när jag mår som bäst med mitt korvlagande, då är det ju, alltså det var nog en period vi grillade mycket varje sommar och jag fick upp ögonen för olika liksom grossisters cocktails chorizos. Och det är ju något alldeles fantastiskt. Det är ju väldigt så här, små chorizos.
Ja.
Och kan ju vara olika goda beroende på kötthalt och kryddning, men fasen alltså, sitta och pressa dem där med bra vitlökskryddning, men det tar inte stopp, och det är så jäkla farligt, för det är precis som ostbågar eller något, det bara sätter sig som en stenbumling när jag är klar sen. För det, man tycker att det är så lite för varje tugga. men cocktail chorizos, det snackar vi alltså.
Ja, jag gillar att jag sitter och håller med här som bara käkar vegansk korv. Men det finns ju å andra sidan stark chorizo där också. Men jag har inte riktigt samma utbud längre som jag ändå gillade att ta del av när jag fortfarande käkade kött, om man säger så.
Ja, men man kan ju ändå göra de här stora side dishesen till. Så du kan ju göra någon god chiliröra till.
Ja, men precis. Completo Chileno.
Ja, nej, men vi hoppade in här. Sara, vill du ta rodret, Ida?
Nej, jag tänkte höra med rodret.
Det är lugnt idag.
Får jag vara kapten på den här båten?
Gärna, vi stöttar dig, kapten.
Hissa segel.
Aj, aj.
Åh, vad länge sedan det var vi hissade segel, Ida.
Ja.
17 bubblor alltså. Ja, i vilket fall. Men vi är ju i avsnitt då 96, det kommer jag ihåg, för att 95 var jag med i senaste tidigare veckan.
96.
Vad hände 1996 då?
Tomb Raider släpptes. Nej.
Alltså vad skönt att du hade stenkoll.
Ja.
Jag visste inte det. Jag tänkte bara att, är det någon som kommer ihåg vad som hände 1996? Och självklart hade Sara stenkoll på åtminstone en sak.
Ja, men jag nu ska säga det. Det kan vara 97. Nu blev jag lite osäker bara för att jag var så bombsäker först.
Jag tror att det är 96. Ja, jag minns att jag skrev det från när jag gjorde musik.
Kom inte Diablo då också?
Credits till musikavsnittet. Då var det Tomb Raider 96 skrev jag.
Ja, just det. Men det är ju för att jag alltid säger det. Det vet jag. Jag säger ju alltid Tomb Raider 96 för att folk ska veta vilket jag menar och inte tro att jag menar det som kom 2013.
Ja.
Som också heter bara Tomb Raider, men jag menar ju, jag pratar ju nästan bara om det från 96.
Diablo och Tomb Raider alltså.
Ja, Diablo och Tomb Raider. Det där det började. Allt. Öppna världen. 1996. Äldsta podcasten i hela spelmedias historia förmodligen. Men vad har vi idag då, hörni? Alltså vi har ju så här. Hörni, idag ska vi snacka om det senaste inom spel. I veckan släpptes PlayStation 5. Härom veckan släpptes Xbox Series X respektive Series S i Sverige. Och vi har slagit oss ner här idag för att prata om ett aktuellt spel. Men två kanske ännu mer aktuella spel som vi vet att många har väntat på att höra mer om. Det ena släpptes i somras och det andra i vintras. Var ska vi börja någonstans?
Ja, ibland är det svårt att få ihop det med planeringen.
Ja, det är ju det. Vi såg de här att vara bara, fasen, alltså, när ska vi hinna sätta och snacka om det här då? Ja, men jag tycker att vi kan börja med att snacka lite om Sims ekoliv.
Mm.
Alltså Sims, vi hade ju ett supermysigt avsnitt där ni snackade om Tiny Living i våras. Och sen så följde vi upp det direkt och så kom ju ekoliv och så har det kommit Star Wars och grejer till Sims. Men ni har i alla fall huggit tag i ekoliv i den mån det har gått.
Mm.
Vad säger ni om ekoliv efter att ha... Ja, hur mycket mer Sims har ni lirat efter Tiny Living och ekoliv i år?
Jag har inte spelat något mer, utan jag körde ju Tiny Living och sen så ekoliv kom ju in som... Alltså ekoliv innehåller ju mer förändringar än vad Tiny Living gör, men de passar ju väldigt bra ihop. För om du bygger på en lite mindre tomt eller bygger ett tiny house så är det ju lite mer eko liksom. Så de går lite hand i hand kan man väl ändå säga. Så det kändes som att de kompletterar varandra bra. Men sen har jag faktiskt inte testat något, alltså Star Wars eller något av de andra efteråt. Nej. Har jag inte gjort. Hur du då, Ida?
Nej, jag har inte kört något Star Wars, men det är just det här ekoliv som jag också har kört. Men jag får ju så här lite kontrollbehov när jag spelar ekoliv. Jag vill ha ordning. Det där att det ligger liksom skräp och man ska fixa stränder och fixa trädgården och använda miljövänligt byggmaterial och allt vad det nu är. Det är något för en pedant,
ja. Den simmen jag gjorde var en som älskar natur. Jag tänker det passar ju, nu ska vi liksom bli, nu är det ecoliving här, hon ska gilla att vara i naturen. Och sen flyttar jag till någon hamn, till ett sånt här container house. Och där är det bara skräp och betong och hon blev ju direkt jätteolycklig. Sen så var det en jäkla process då med att övertyga alla grannar om att rösta på grönare förslag. För då kan man lägga, dels kan man lägga förslag själv vid såna här, vad heter det? De här bräderna heter det ju inte, ja men affischtavlor typ.
Ja, men precis. Några informationstavlor där med några förslagslådor. Eller när,
ja, men nästan. Precis. Så tanken är liksom att du ska tillsammans med dina grannar förändra området så att det blir grönare. Och om du lyckas så blir också området grönare. Så att du påverkar världen runt dig på ett sätt som man inte kunnat göra förut i Sims. Så du flyttar in i det här. Jag flyttar in i mitt containerhus. Det är bara högar med skräp överallt. Det ser ut som skit. Min sim hatar livet. Och sen så ska man liksom då försöka övertyga grannarna om att rösta på alternativ som gör att omgivningen blir bättre. Så alltså, jag kände bara, man kan ju själv också påverka sitt eget hus, men vi kanske kommer dit. Men jag kände att man la väldigt mycket tid i ekoliv, i alla fall gjorde jag det, bara på att springa runt och tjata på grannarna om att rösta på det jag vill att de ska rösta på.
Och sortera sopor.
Ja.
Ja. Ja, men, och jag får dra så här paralleller till hur jag är på, alltså, inte när jag spelar Sims. För det där är jag som går och rensar i soporna efter folk och sorterar när jag är på jobbet eller så. Så det kändes väldigt igenkännande där att gå och hoppa ner i någon soptunna och rensa och sortera och göra rätt.
Och köra grejer i någon, vad kallar de det för? Man kan ju stoppa ner skräp i en pryl och så kommer det ut andra saker typ. En liten omvandlare där. Så man, jag gjorde mycket dumpster diving bara för att få tag i skräp jag kunde köra i den här mackapären. Och sen så ibland så kom man och men här borta finns det en container. Och så stack jag dit, men då var det någon annan jävel som redan stod på huvudet i den och tog mitt skräp.
Så jävla taskigt.
Ja, dåligt. Usch. Men det är i alla fall väldigt tillfredsställande när man väl kommit så långt att man faktiskt börjar se förändringar. Typ jag tror jag tog något planteringsinitiativ och det plötsligt dök upp lite träd och buskar och parken började bli lite grön och städinitiativ liksom att folk skulle skötas lite bättre så att de här hökarna med skräp försvann. Alltså då, jag kände mig ändå ganska, alltså det var tillfredsställande. Man kände sig ändå lite duktig även om det var virtuellt, men det känns ändå liksom som att så här, ja men så här vill man ju att det ska funka om i verkligheten, om man säger så.
Att, ja, men det är här, skönt att det händer det någonting i alla fall av det man gör.
Precis, precis. Mm. Man ser det liksom ske.
Mm. Men har det varit liksom, jag tänker på Tiny Living tidigare i år, första jag tänkte på att det var ju så här, att det kanske hade varit svårt att spela Tiny Living nu under pandemin när man är tvungen att avgränsa sig och att bygga ett ännu mindre hus och anstränga sig för att göra det. Mm. Alltså jag tänkte på att ta ut så här yttre teman. Hur är det med Ekoliv? Det låter som att ni verkligen behöver vara community managers inom er lilla community. Mm. Är det frigörande på ett sätt som man kan föreställa sig att just den här eskapismen inom spelmediet oftast kan erbjuda? Eller är det mest ett management element som inte gör mycket mer än det, liksom att nu måste jag springa runt och jaga medhåll från andra kanter och håll.
Mm. Jag kände nog lite att det var ett jäkla springande bara att jaga medhåll. Även om jag klädde upp mig och gick till puben så att säga, så var det ändå väldigt, målet var ju ändå att övertyga folk. Liksom.
Jaha, du en drink. Ja, bara om du sorterar dina sopor.
Ja, men lite så, typ. Och så köpa drinkar till alla som man är där med och liksom, ja, var väldigt så. Mm, men det var lite så här, man hade liksom en baktanke med att socialisera. På ett sätt som, ja men det kanske man har ibland i Sims liksom. Ibland har man ju så här, men lär känna fem människor för att få din vad heter det, promotion liksom. Men det här var liksom, jag vet inte, det kändes också som ett så stort och långt projekt där med att få ett helt område att liksom bli fräschare och grönare och så vidare. Så att jag var väldigt, väldigt aktiv, för jag ville verkligen se de här förändringarna. Man kanske inte behöver vara så enveten som jag var.
Men det är väl lite det jag kände lite också, att det går ju liksom inte att sluta på något sätt. Nej. Och det är nog det första Sims som jag känner att jag vill göra något sånt projekt, för annars så spelar jag mest Sims genom att bygga roliga hus, se hur ens avkommor ser ut, lite så.
Mm.
Och nu bara, nej men nu måste jag fan få ordning på det här skräphålet.
Ja.
Mm.
Ja men faktiskt, det lägger ju till en ny dimension av spelande, även om stegen är ganska lika vissa andra, men typ det här med att få en promotion eller vad det nu kan vara. Men att ha det här högre målet jämte kanske att, att det ska gå bra på jobbet eller att man ska gifta sig eller vad man nu känner för att göra här, va? Så det var ju ändå, jag tycker ändå det är ett väldigt kul tillägg. Sen att jag kanske blir personligen lite för obsessiv, för att alla andra delar av Sims försvann liksom i ekolivandet, om man säger så. Så när jag spelade så ägnade jag mig bara åt det i stort sett. Och sen hade jag något jobb, men jag kommer inte ens ihåg vad det var. Liksom. Det var sekundärt.
Jag sitter där och hostar och försöker bara lyssna.
Ja.
Ja.
Men va, och det, tanken slog mig också såklart, känner ni att ni på något sätt, alltså utöver er redan befintliga medvetenhet kring just ekologiskt tänk och källsortering och liksom miljön, har det här på något sätt kunnat, om än med bara någon liksom decimal, kunnat påminna er att fortsätta vara aktiva inom ert eget miljötänk eller sådär? Alltså finns det element här som ni tror är bra på en sån front för de som spelar som kanske själva inte bryr sig så mycket om det här? Det är inte otippat en väldigt ung målgrupp i många lägen också kring just Sims-spelen. De flesta spel såklart, men ni förstår vad jag menar.
Mm.
Vad tror ni att spelet lyckas med i de bemärkelserna? Det är ju trots allt ett tydligt miljötänktema.
Ja, alltså jag tror absolut att det är ju ofta sådär, alltså när det kommer till barn och unga, att de liksom lär sig saker ifrån spel eller tv eller vad det nu kan vara. Så det tror jag absolut att det plockas upp liksom.
För det är inte så att det är tv-spelikt, alltså tv, det är inte så att det är så överdrivet, vad ska man säga, orealistiskt tv-spelsformat, utan det är verkligen så här. det är tydligt att det här går definitivt att applicera i verkligheten. Eller men jag menar, i vissa fall så kan såna här grejer verkligen förenklas. Och då tar man inte med så mycket mer än att ja, men det är bra att veta att det är fint att tänka på miljön.
Ja, men jag tycker att det känns som en naturlig del ändå att det kommer in i Sims på något sätt. För att det är ju en så naturlig del i vårt vardagsliv nu att sortera sopor och tänka till lite grann. Och att just det inte har funnits i Sims innan, det, nu när det väl finns, så tänker jag så här, ja, men varför har inte det funnits?
Mm.
Ja. Alltså, det är ju, vi ska ta hand om vårt hem här, vi ska betala räkningar, fixa sängen och städa undan och tvätta alltihopa, men vi ska inte sortera sopor eller tänka till.
Mm.
Mm.
Så jag tror att det är bra att det finns med i alla fall, även om man kanske inte kommer lägga så stor del på att just hoppa ner i containrar om man spelar Sims framöver, men i alla fall att det här packet på något sätt finns, och det skulle gärna få vara lite av de här delarna i liksom original Sims-spelet, tycker jag. Den här naturliga delen med sopsortering liksom. Mm.
Ja, men faktiskt. Och alltså, jag tror också att jag tog ju... Man kan ju spela det på olika sätt, tänker jag. Jag gick ju in all in för det. Och som sagt, då bodde i ett tiny containerhus. Och liksom köpte vattenuppsamlare och solpaneler. Och ja, men, vad heter det? Vindkraftverk och alltihopa.
Köpte du vindkraftverk?
Ja, man kan sätta ett litet vindkraftverk på taket på huset.
En liten propeller!
Ja, så jag hade en liten propeller på mitt containerhus och sådär. Så det, var, det finns mycket sånt där man kan göra.
Alltså, om du kan erbjuda en non-screen-dump på det någon gång får det säkert kul att se. En container med en propeller på, det är nästan så jag tänker så här. Det är som vad heter han, Karlsson på takets hem.
Mm. Ja, men visst. Nej, men det var ett ganska charmigt litet hus. Alltså jag var inte så, jag hade inte tålamod att bygga ett hus själv. Jag vet inte, när jag var yngre så byggde jag ju hus i timmar och sen spelade jag ju inte spelat någonting.
Det är så jag spelar fortfarande.
Ja, alltså det är ett helt rimligt sätt att spela det. Jag förstår tjusningen, jag har ju varit där själv.
Motherload.
Men jag, motherload. Men jag har ju liksom inte tålamod till det längre. Alltså jag, mitt tålamod har ju bara blivit sämre med åldern. Så nu vill jag bara komma igång. Och just när det kom till Eco Living så vill jag ju komma in och testa det här. Jag vill ju verkligen förändra det här området. Så jag köpte ju ett färdigt hus och sen så la jag bara till grejer i form av mer miljövänliga alternativ. Men det går ju att spela så att säga mer som en vanlig sim också, bo i ett vanligt hus och kanske köpa vissa av de här uppgraderingarna och rösta vid anslagstavlan och grejer utan att vara helt rabiat, höll jag på att säga. Som jag var. Men ja. Mm. Det går ju säkert att spela på flera olika sätt där det blir en mer naturlig del av en vanlig vardag, eller vad man ska säga, för simmarna.
Ja, det tycker jag.
Ja. Hur är läget med er annars då, fan? Jag glömde säga hej. Om jag ändå... Hur är läget med dig, Ida? Det var inte igår.
Nej, det var inte igår.
Du är full flärd med att laga de viktigaste korvrecepten här. Du har redan delat tips i vår interna chatt här. Det är fantastiskt. Ja. Avokado också.
Ja, det är bra.
När lagade du det här senast då?
Det händer då och då. Jag kommer inte ihåg när det senast var. Men sist var det med... Alltså, när jag tänker efter så har jag inte gjort det sen, det måste ha varit i våras, för det gjorde jag det med vänner. Så det är ju det där liksom. Annars har det nog blivit lite mer annan korv.
Ja, men jag tar gärna en innestående på den också.
Mm, ja, när pesten är över så är ni välkomna för Completo Chileno.
Annars, det är jobb och inga visor. Eller hur?
Jag tror att vi kan ta en så här, beteendevetenskaplig podd på 7,5 timme för att berätta om livet, hur det läget är just nu. Så jag säger bara som man brukar göra, allt är bra.
Ja, precis. Standardsvar.
Det är kallt ute.
Ja, shit, bonfrit. Och Sara då, hur är läget med dig?
Det är ganska bra med mig. Jag har lite problem med en arm. Så jag får chilla lite när det kommer till att skriva och gamea och sådär. Vilket är väldigt svårt. För jag har ju börjat spela Hades nu. Sent om sidor. Oh, det är det enda jag vill göra just nu. Men,
oh my god.
God. Well.
Ja. I feel you, ta hand om armen och gå och få hjälp.
Ja, men det har jag faktiskt gjort. Det är ulnarisnerven som ligger lite i kläm i armbågen. Och då strålar det liksom ner till handleden och ut i lillfingret. Så den är onajs. Och det kan stråla upp i axeln också. Det strålar lite åt alla håll. Så jag har varit hos arbetsterapeut och fått en, vad heter det, ortos. Så jag har en hel armskena som jag drar på mig när jag ska sova. Väldigt.
Du har nästan en next gen arm då, med andra ord.
Ja.
Ja, kunde jag byta ut den så kan jag ta en sån här snygg mech arm som de har i Cyberpunk. Precis. Nu har jag precis tatuerat den här armen. Så nu vill jag ju inte amputera den längre då, när jag har.
Jag tänkte mer på att du hade kanske så här raytracing arm. Det kanske var för långsökt. Jag är inte med
matchen. Nej, det är en sån här ful du vet, ska man säga.
Nej, jag tänkte på att det spårade, att det strålade.
Ja.
När man behöver förklara sitt skämt två gånger, då är man alltså på toppen av sitt game. Det, så måste det ju vara.
Nej, men det är så segt och ont. Jag kan gå in lite på det. Att min rehabilitering som jag har hållit på med nu över ett år, den funkar inte. Så ingen smärtlindringar funkar.
Fan vad segt.
Så jag lever under en fruktansvärd smärta hela tiden. Som är i stort sett ohanterbar. Så jag ska iväg på någon specialklinik någonstans i Sverige för att se om man kan göra någonting åt det här, för min nerverna är så trasiga.
Jag hoppas det funkar.
Så det suger och ont.
Alltså de här nerverna är riktiga jäkla busar alltså.
Det är så jävla känsligt.
Ja, ja.
Så minsta lilla beröring så får jag så här smärtor i flera timmar.
Usch. Ja, jag hoppas det hjälper hos specialisten.
Ja, jag sätter min tro på det. Det löser sig till slut.
Ja, men på något sätt. Alltså det är så här, skulle det här inte lösa sig, då blir det ju en operation tydligen. Och det slipper jag ju gärna. Vi är ju fruktansvärt rädd för sjukvården.
Men de ska ju hjälpa dig, sjukvården,
vet
du.
Jag vet, men jag vill inte att de ska skära i mig. Kan de låta bli att skära i mig så är jag nöjd.
Har inte du precis legat under typ 1000 nålar?
När jag blir gantad?
Nej, men när du har precis.
Nej, men det är ju bara lite. De rispar ju bara lite på ytan då. Det gör ingenting. Ja, nej, men lite risp funkar. Att få en spruta funkar. Men alltså, om de tar ut blod ur min kropp. Alltså blodprov och alla former av kirurgi. Det går inte.
Det är spännande.
Mm.
Kan följa med och hålla handen.
Mm.
Jag behöver det, kan jag säga. Alltså jag behövde någon som följde med och höll mig i handen när jag skulle liksom ta blodprov i ganska många år innan jag var tvungen att lära mig att gå själv. Ja, fobier, kul.
Stänger du av blod i spel?
Nej, det har jag inte.
Nej, det går an.
Nej, splatter, hej.
Bring it on, helt enkelt.
Det är ingen fara. Det är just när det är mitt eget blod som lämnar kroppen, då blir jag lite, det tycker jag inte om.
Även vid väldigt, 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 väldigt liten skala då alltså?
Nej, det är lugnt. Alltså typ om en tatuering blödde ju lite efteråt, det var ju chill. Och om jag typ skär mig lite grann eller det är så, det går ganska bra.
Kliar upp ett myggbett liksom?
Ja, jag kliar ju upp mig relativt ofta. PGA, typ eksem. Alltså gud vad mycket TMI det blir idag.
Ja.
Men vad heter det? Det går också bra. Så små mängder är inga problem. Det är liksom när jag upplever att det blir lite djupt. Jag har ju tappat en kniv i mitt eget ben en gång. Då blödde jag piss mycket. Men grejen är att då går jag in i någon sån här form av krishanteringsmode. Och då kan jag liksom ändå styra upp, om man säger så. Då blir jag lite klar i huvudet istället, konstigt nog.
Adrenalinet precis kommit rätta där. Men alltså, vadå tappar en kniv i sitt knä? Det är ju ingen lång färd.
Jag stod upp. Det var en liten fruktkniv, en liten global kniv som jag tappade. Den studsade i mattan och satte sig stenhårt i vristen, alltså fotleden.
Bland alltså, hur gammal var du då?
Oj, nej men år 20 blankt. Så det är ju då snart 12 år sedan.
Du står upp, du tappar den har något gummiskaft och bara, hörru du, den kommer tillbaka nu.
Ja, jag hoppar åt sidan. Jag bara, den här vill jag inte ha i benet. Hoppar åt sidan, kniven studsar i mattan och bara sätter sig rakt i benet.
Alltså det är så här dåliga skräckfilmerna.
Ja, vad heter de? Dumt alltså.
Vad heter de här filmerna? Ni vet,
Scary Movie typ.
Nej, men, ja, men vad heter den här som är, de pratar om att det är en massa slumpfaktorer som gör att personer ska dö vid ett visst
Final Destination.
Ja, det låter som värsta Final Destination-grejen.
Ja, men faktiskt. Du dö på ett dumt sätt, för du skulle dött i den här flygkraschen. Men ja, det blev inte så. Ja, det här jag var ju bara lite, jag har ett litet R i ankeln. Så det här är lugnt. Men där tog ju nerverna också, jag vet inte, de blev också ledsna ett tag. Så foten gillade att domna av, men det löste sig.
Ja, de brukar kunna hitta tillbaka till varandra till
slut. Ja, alltså. Kroppen är fantastisk, även om jag tycker sånt är ganska äckligt. Och nu vill jag inte prata mer om det.
Nej. Jag kan berätta med min äldsta, när han var väldigt liten, typ 1,5. När vi firade jul med hela familjen på ena familjens sida. Eller på ena sidan. Och vi hade julbord ute då. Satt allihopa där och alla barnen och kusinerna och grejer. Då hade någon glömt filékniven till laxen. På nåbar höjd. Och då var ju han var ju... Så att han sprang runt överallt med blöjan liksom och dregelhaklappen. Och så att när vi sitter där och äter efterrätten, då kommer han in genom dörröppningen med filékniven.
Ja, fy fan, vilken skräck.
Och hela sällskapet, vi satt ju typ 10 vuxna där, bara vänder oss och bara... Och drar efter andan. Och så tappar han den.
Nej.
Och du vet, man bara... Man vill inte stressa honom för att han kanske reagerar. Men han tappar den och den sätter sig i backen. Bara doing! En decimeter från fötterna. Och då rusar första närmaste vuxen fram och bara, hörru du din lilla bus. Typ. Som man bara,
det är bara god jul.
Ja, det var en läskig sekund. Just att han kommer med den, ni vet hur de små går med armarna utsträckta för att hålla balansen. Och höger
jag tänker på djurkyrkogården här. Nu får jag bilder av den lilla pojken som kommer med kniven.
En kniv, ja. Föreställ dig det fast hälften så stor. Och balansen vilar på att liksom armarna guppar från höger till vänster sida. Och i ena handen så sitter en filékniv och pekar rakt upp. Och så ett dreglande leende som inte fattar någonting.
Ja.
Fantastiskt. Men det gick ju bra.
Skräck.
Ja.
På tal om skräck.
På tal om skräck. Alltså vi har ju spelat lite Hope, du och jag, Sara. Vi har inte hunnit bli klara med det. Jag tror att vi känner väl oss fast beslutna om att vi avslutar det där i stream, precis som vi påbörjade det, va?
Ja, det hade ju varit nice att få till faktiskt. Det har varit mycket annat bara. Men jag har ju spelat de första 2 timmarna 2 gånger.
Ja, eller hur?
En gång i solo. Streamade på Female Legends kanal när vi hade Halloween stream. Och sen så har ju vi spelat de första 2 timmarna i duo mode, liksom co-op. Det är lite olika upplevelser, alltså. Det får vi ändå säga. Men Little Hope, vi har väl
jag är så sugen.
Du spelade ju demot, Ida, eller hur?
Ja.
Jag såg när ni fick också genomleva The Devil's Kiss, eller vad vi ska kalla det kanske. Det fantastiska slutet på demot där.
Aj, det var hur bra det går för. Fruktansvärt.
Ja, men berätta, Sara. Du har mest timmar med det här. Även om jag har varit tacksam över att du har väntat in mig så vi kan avsluta tillsammans.
Men vi ska inte gå in kanske för mycket på detaljer. Och dels vill vi väl inte spoila lyssnare. Just för att det är mycket att upptäcka. Bara under de här 2 första timmarna så är det ganska många små trådar som man knyter ihop. Och det tror jag ändå är rätt nice att få göra själv. Och se och upptäcka hur berättelsen är uppbyggd och de här karaktärerna, liksom, hur de samspelar med varandra, men också liksom lite historien. Man ser ju i demon att det finns dubbletter på 1600-talet och i nutid, om man säger så. Så det finns mycket att unravel där, om man säger så. Men spelet i sig, alltså... Åh gud, vad ska man säga? Alltså jag är ju otroligt lättskrämd.
Spelade du dem tidigare från Super Massive?
Jag har inte spelat dem tidigare. Dels för att Man of Medan slår ju an på alla mina värsta fobier samtidigt. Det blir mycket fobisnack idag. Men jag hatar mörka vatten. sjunkna skepp och hajar är ju det värsta jag vet. Det är verkligen, jag kan inte, det går inte. Som tur är så är det ju saker jag aldrig behöver uppleva eller se IRL om jag inte väljer att göra det. Så att jag är ganska, ganska safe. Men jag kan inte spela grejer med det. Alltså jag har till och med problem med typ Tomb Raider Underworld i sista världen när man dyker ner under havet och det är hajar där under havet. När man ska simma runt liksom med dykarutrustning och så är det haj och skit. Usch, blä, vill inte. Så Man of Medan vet jag inte om jag skulle. Det skulle nästan vara som ett psykologiskt experiment tror jag om jag skulle spela det. Det skulle bli jobbigt.
Jag tycker att Man of Medan kändes so far. So far så känns Man of Medan lite mindre koncentrerat. Kanske lite för ambitiöst. Ja, det är det ena eller det andra liksom. Jämfört med Little Hope som känns väldigt sådär. Här är ni en grupp personer som hamnar galet i ett område där det uppenbarligen sker någonting okult.
Mm.
Och liksom där stannar man. Och där tycker jag att Little Hope lyckas bättre och känns mer på en högre overall nivå som får mig att tänka tillbaks till liksom studions debut Until Dawn. Som är för övrigt det enda fysiska spelet jag har till PlayStation 4. Det verkar som en promodisk. Men med det sagt, nej, jag tycker att Little Hope håller en bra kvalitet. En bra underhållningsnivå rakt igenom, och jag tror att det är tack vare mindre flaxande. I Man of Medan är det ju lite många olika områden, även om det är såklart det är ett huvudområde, den här stora båten. Men det gör att upplevelsen för mig kändes som att det gick lite för snabbt. På ett sätt, det tar ett tag innan vi kommer till den här stora båten i Man of Medan, medan här är du liksom på platsen efter att introduktionen är klar, basically.
Ja. Ja, men det här är ju väldigt klassisk skräck får man ändå säga.
Och det är en bra setup. Mycket bättre setup i den här. Alltså jag tänker, det första du spelar i spelet, det är en setup från det här huset då, om du förstår vad jag menar. När man presenteras från liksom, okej, det här har hänt, basically, någon gång. Behöver inte gå in på när. På samma sätt så introduceras Man of Medan-spelet också. Men där är det inte alls lika, i mina ögon, effektfullt.
Nej, det är en väldigt effektfull start på spelet. Alltså det är det absolut. Ida spela. det var väldigt speciellt att just sitta och spela igenom det här på stream också. Reagera på allt som händer tillsammans med andra liksom.
Jag har ju många som vill att jag ska spela det här spelet. Och jag är ju väldigt, väldigt pepp. Men det är ju det där med att hinna. Och PlayStation 5 och sådana här saker som kommer i vägen nu.
Ja, helt.
Men jag är så pepp alltså på spelet. Och jag är ju som du, alltså jag kan ju nästan inte spela de här spelen.
Nej.
Men jag gör ju ändå.
Det här är ju det första skräckspelet jag har spelat någonsin, tror jag. För att det är så otroligt lätt skrämd, vet. Alltså,
ja.
Så är det. Demon var det allra första jag spelade. Sen spelade jag ju också lite av det här lite mer psykologiska spelet The Signifier. Och det var ju läskigt det också, som satan. Men det jag blev mest rädd för var ju först en katt och sen en Sankt Bernhard typ.
Ja, men de är väldigt läskiga, det vet man ju.
Plötsligt runt hörn och så vidare. Men det här, alltså Little Hope är ju första skräckspelet som jag har provat på. Jag är väldigt, väldigt överraskad över att jag gillar det så pass mycket som jag gör. Jag trodde jag skulle avsky upplevelsen och vara skiträdd, och jag är skiträdd. Men det är så himla snyggt uppbyggt, alltså den här anspänningen som liksom byggs upp lite sakta. Jag gillar.
Men jag tänker, du kanske kommer till den här punkten lite som jag gör. Jag menar, jag klarar inte av heller att spela de här typen av spel. Men jag gör det för att det är så mycket känslor. Det är inte liksom bara det här att vara rädd, utan det är spänning. Man tvingas lyssna lite extra, läsa av situationerna, liksom vara mer redo på ett annat sätt. Och sen de här ständiga överraskningarna som skrämmer. Och sen så skrattar jag för att... alltså det blir så mycket känslor som liksom släpps lös i kroppen av att spela de här spelen. Ja. Det betyder ju inte att jag gillar att spela alla skräckspel, men just de som jag har tagit mig an då. Det blir så häftigt när man lever sig in så mycket i spelen.
Ja, men absolut. Alltså jag också, nu har jag har ju inte suttit helt ensam i ett nedsläckt rum och spelat detta, utan när vi streamade så var ju Aron med på voice och sen så streamade
jag satt ju bredvid ju.
Ja, men när vi streamade demon tänkte jag på.
Ja, just det.
Och sen så streamade jag ju på FLs kanal och då hade jag ju ändå kontakt med folk i chatten och sen så spelade ju vi tillsammans Aron och då satt vi ju bredvid varandra.
Ja, det gjorde
så att
vi
säga.
Nej, men jag skulle inte vilja spela det ensam, inte.
Ja, nej, jag
kan säkert sitta bredvid dig också.
Ja. Det kändes ju direkt
går med lite green screen.
Ja,
absolut.
Nej, men det var
en grej jag gillade. En grej jag gillade var ju liksom att spela tillsammans med någon så här kul. Jag gjorde ju lite fula saker med Lilly också. När jag och Lilly spelade Man of Medan. Men då var jag ju så här, okej, jag vill ju se hur kul det här spelet blir för alla som verkligen gör alla misstagen. Så att då var jag ju bara en douchebag och gjorde alla felbeslut. Och, men vi hade säkert en eller två huvudpersoner som dog ganska snabbt på grund av mig eller så där. Och det var kanske därför det inte var så kul mot slutet. Men det är skitsamma, spelen ska ju spelas på det här sättet. Och nu så har jag ju fått den här idén av att så fort jag har möjlighet att svara på någonting i de här dialogvalen, där du kan svara antingen i en gråzon till höger eller en gråzon till vänster. Det är aldrig liksom, du dömer huvudet eller jag tycker att det du säger är bra. Utan de är verkligen duktiga på att ta fram dialogval som är lite mer karaktäristiskt för kanske relationen och lite mer karaktäristiskt för kanske hur personen i sig skulle på bästa möjliga sätt vilja lösa det. Liksom det. Så att de har ju en del schyssta grejer där. Men så finns den här fantastiska don't say nothing.
Ja.
Och den väljer jag nästan konstant. För det blir en extra nivå på det läskiga med karaktärer som bara står och glor.
Ja, de ser så otäcka ut. Alltså. De bara står och stirrar ut i intet. Liksom.
Ja, det är så kul.
Alltså,
och de gillar ju inte de här alla mina karaktärer som ska svara på svåra frågor och ta tuffa beslut som istället står bara knäpptyst och stirrar. Och, de blir
alla
så fruktansvärt ouppskattade.
Ja. För när man spelar två, alltså när man spelar ensam så får man ju följa karaktärerna och så skiftar man ju lite grann då. Men det finns ju delar av storyn som man inte ser och inte upplever. Små grejer, men ändå. Så när man spelar tillsammans så följer man ju alltid två spår. Och sköter, eller vad man ska säga, två karaktärer var. Men det här skiftar, så det är ju inte som att du har, här, varsågod, du får de här två karaktärerna. Nu ska du spela dem hela spelet och jag får två karaktärer. Nu är det, hur många är det? De kanske är fem förresten. Nej, de är fyra. Men i alla fall, så då får du ju egentligen hela historien uppspelad, men du ser inte allt. För ibland så blir ju gruppen delad. Och då följer man olika grenar i den här berättelsen helt enkelt. Så jag valde nu när vi spelar duo att spela som Tanya, eller Taylor, istället för den här manliga huvudpersonen som heter Andrew, tror jag. Och då fick jag ju se helt andra grejer som jag inte fick se när jag spelade solo. Så det här är ju ett spel, skulle jag vilja säga, som man ändå vill spela både själv och i duo. För att få liksom få se allting, om man säger så. Och det känns också som ett spel som man med lätthet kan sätta sig att spela om och om igen. För ens val påverkar ju hur saker och ting utvecklar sig och relationen mellan de här personerna. Och precis som i Man of Medan lät det som Aron, huruvida folk överlever eller inte.
Precis. Mm.
Så det känns som att man kan spela om det här spelet ganska många gånger och liksom få lite olika storylines varje gång. Det är i alla fall min upplevelse på att ha spelat de här två sessionerna som jag har spelat.
Precis. Och det är väl lite som Man of Medan, vad var det?
Ja, alla man, kan dö eller alla
ja,
kan
men jag, och jag tror det var så här nästan 70 olika sätt du kan dö på. Och jag blir så här, gud, det här är ju, alltså förstå hur många möjligheter att spela om och göra om eller rädda eller olika situationer. Det är det som är häftigt.
Ja, men det är det som är behållningen med de här spelen. Jag tycker att jag har tänkt på det ibland, att det är synd att jag inte har tiden att spela de här spelen åtminstone kanske 4-5 gånger om. För att de är ju i sin kampanj, i sin berättelse, så har de ju en början och ett slut som spinner över kanske 4-5 timmar.
Ja.
Och de har ju så korta för att de vill att man ska spela om och om och om, och om igen och testa olika nya sätt liksom, och upptäcka nya sätt. Och jag tänker ofta så här, det låter ju så fruktansvärt coolt, och jag funderar på, det är klart det finns ett community som sitter och gör det här, som spenderar snarare 20-30 timmar på Supermassive Games eller Supermassive Games spel snarare än som kanske majoriteten av oss som spelar här för att ta intryck och prata om det istället eller recensera och dylikt. Alltså då blir ju väldigt, på vissa sätt kan det bli väldigt orättvist att bara så här, nu har jag spelat igenom kampanjen. Men inte 15 gånger för att verkligen kunna prata om allt som dyker upp, som du är inne på, Ida. Jag har ofta tänkt på det med de här spelen, eftersom att varenda titel basically följer samma modell. Att de lägger ner så sjukt mycket arbete på olika typer av vägar som den här berättelsen kan ta. Liksom. Men jag har åtminstone i all min teckning av Supermassive Games genom åren, så har det bara varit utifrån typ en genomspelning.
Ja, men det har varit jätteintressant att spela både själv och tillsammans med dig, Aron, även om du bara står och stirrar tyst ut.
Alltså, jag älskar att stirra tyst. Alltså.
Ja, men det är som när jag spelar med CH. Jag menar, han kan ju inte alltid vara med, men han finns med i chatten med mig. Och det ger så mycket, för annars hade jag nog inte spelat de här typerna av spel om jag inte har någon som jag kan dela det med.
Man
behöver liksom ha något som man kan bolla lite med och skrika lite med och,
ja, men faktiskt. Ja.
Alltså, tänk om Supermassive Games kunde göra en scen, det kanske finns en sån scen i Little Hope som vi kommer uppleva när vi avslutar det här, Sara, men det känns inte som att det finns många hissar, men tänk om det fanns en hissscen någonstans på en skyskrapa. Om man hade varit tvungen att stå där inne och ha en dialog, och så kunde man bara stå och vara tyst i en hiss. Och det är någon stackare som försöker prata med en, och så är man bara tyst. När det redan är så här stelt med tystnad i hissar. Tänk om man kunde eskalera den känslan.
Eskalera?
Det var ju,
lol.
Ja. Ja, det tänkte jag inte få. Ja, den shit, vet du, ja. Så mycket inne var jag i det här.
Ja, du drömmer dig verkligen bort i den här hiss-situationen.
Ja, ja, den här stela känslan där inne. Fantastiskt. Stå och vara tyst och bara stirra.
Men du har ju varit ute och flugit högt i andra sammanhang, fast inte i hiss, har jag förstått, hör du.
Ja, det har jag ju faktiskt. Och jag har försökt att avvakta med det här, för att det är så här. Alltså, The Falconeer är ju då en indie-titel som är släppt. Det släpptes förra veckan till Xbox-maskiner och till PC. Och det är en titel som jag har pratat lite kort om, som jag har sett fram emot ganska mycket. Just på grund av sin unika design och sitt unika utseende. Det är skapat av en person som heter Thomas Sala. Och det är utgivet av Wired Productions. Är det. Och jag vet inte var jag ska börja. Mina två första timmar med The Falconeer. Det finns på stream. Det finns någonstans på vårt YouTube-arkiv. Det var en hejdlös frustration. Och det var verkligen så här, åh, nu ska vi lira liksom. Det var det första jag typ plockade upp med Series X. Och det var allt annat än vad jag hade hoppats på. Och det var framförallt på grund av en tutorial. Alltså flygkänslan och kontrollerna. Spelets setting, jag kan ju ta den lite i korthet bara. Det är ju ett spel som handlar om en handfull olika liksom hus. Alltså då menar jag typ houses, tänk Game of Thrones, klaner. Som är utspridda över en karta. Så det är en stor havskarta med olika öar. Och så är det olika houses i den här världen. Och varje house representeras genom ett kapitel. Och det finns totalt 5 kapitel, varav 4 kapitel är liksom, ja men det finns en prolog, en liten tutorial. Det finns kapitel 1 och då spelar jag från en klans perspektiv och är en slumpmässig liksom Falconer-ridare som rider på ryggen på stora gigantiska örnar. Och kapitel 2 då är jag en annan som representerar ett annat hus, kapitel 3 en annan ett annat hus och så kapitel 4. Så att det är väl 4 houses basically, och så finns det pirater och lite andra factions. Men det är mycket så här stor politik i det hela mellan de här olika husen och hur de anpassar sig efter varandra och vilka typer av liksom, ja men det är småspionage och det är leveranser och det är förhandlingar. Och det berättas på ett sätt som inte alls suger in mig så mycket som jag hade hoppats. Det är liksom små karaktärer som dyker upp i rutan, upp i hörnen, och så pratar de och så har de någon dialog. Och så förklarar de att det här måste vi göra, nu måste du frakta det här dit. Och sen så ska du åka över till det här stället. Och där har vi förmodligen blivit attackerade från de här, så du behöver vakta det här skeppet medan det transporterar sin last tillbaka till den här ön. Och det är väldigt svårt att bli insugen från start om du inte är inne på sånt, om du inte gillar den typen av narrativ med en berättarröst och flera karaktärer som liksom ger dig uppdragen från höger till vänster. Det är inte så att du har en protagonist liksom, utan du är hela tiden en ny örnriddare eller en falconer helt enkelt. Så det är väl settingen och så där. Men det som förstörde mig då, det var ju 2 timmar av att liksom inte fatta vad jag ska göra i prologen. Otroligt frustrerande. Och tänkte så här: okej, jag måste vara dum i huvudet. Det är säkert ingen som har skrivit om problemen med prologen i det här spelet. Så jag började faktiskt kolla lite så här: The Falconer Prologue Problems. Och hittade ingenting.
Okay.
Och kom underfund med att ja, det är fasen jag som är dum i huvudet säkert. För inga andra verkar ha stört sig på prologen. Så att det var i alla fall någonting jag verkligen, uppenbarligen av många olika anledningar som inte jag kan förklara, bara, det gick inte. Jag fick inte igång den här enkla tutorialen som säkert bara hade tagit en kvart, 20 minuter, utan för mig satt jag i 2 timmar och liksom bara, vad är det här för spel? Så att det drog ju ner mig på en viss nivå. Sen så testade jag det dagen efter och upptäckte att jag tyckte att det var otroligt svårt. Drog ner det från normal till easy. Det blev mycket enklare, plötsligt mycket roligare att klara uppdragen. Och sen så hörde jag faktiskt av mig till Thomas Salle och frågade kort om det fanns någon lösning på ett problem jag hade stött på. Och det här är ju fantastiskt, otroligt, otroligt häftigt att kunna få liksom direkt svar från personen som har skrivit koden. Och han var så otroligt tillmötesgående. Alternativt hade jag kunnat mejla via utgivaren. Men jag har en tidigare historik med honom i PM. Jag chattade med honom tidigare i år kring spelet. Det var någon annan fråga jag hade. Han har varit superödmjuk liksom och kunnat svara och sådär. Så det förklarade han att det kom en patch på ingång. Att jag hade åkt på några buggar. Och då kände jag direkt att nej, men då lägger jag ner det här. Då väntar jag tills den här patchen kommer. För att de problemen jag hade sett på, de var liksom så här. Jag går från kapitel 1 till kapitel 2 och har plötsligt ingen valuta kvar. Jag måste starta upp med en helt ny örn samtidigt som att det plötsligt är svårare uppdrag. Och jag fattar inte vad hände med alla uppgraderingar jag gjorde på min örn i kapitel 1. Nej, men det var tydligen en del av den här buggen jag hade sett på. Och andra grejer som inte förklarades. Det märks att det är skapat av en person. Alltså det gör verkligen det. Och så sent som igår kväll så satt jag sent och lirade det här. Och hoppade emellan spel. Jag gjorde uppdrag i Falconer. Och sen så här, okej, vill jag göra ett till uppdrag? Ja, men det vill jag göra liksom. Och sen efter ett tag så kände jag, men jag måste få göra någonting annat. Så jag spelade lite Bleeding Edge som vi ska snacka med.
Ja, just det.
Men efter en match i Bleeding Edge, då var det så här, men fan, jag vill ju tillbaks ut över haven. Och var det den här Falconer igen? För att det är ju det här som är grejen. Det finns ett lugn i presentationen som återigen har man hört mig prata om spel och vad som tilltalar mig så vet man att jag är väldigt svag för det artistiska och det här visuella och mycket med ljud också. Och här har ju han gjort ett hästjobb. Alltså det här spelet är så himla vackert. Så himla vackert. Och liksom bredda ut vingarna med den här örnen och bara segla över haven. Och ibland är himlen liksom knallgul och det känns som att man flyger igenom en smog från en underliggande vulkanö som aldrig slutar vara hotfull liksom. Och så ska man plötsligt strida mot massa andra flygfän där uppe och det blir väldigt dramatiskt och det blir ett fantastiskt lugn så fort att man har vunnit liksom sista striden med vad säger man, nöden i behåll. Gud, jag tappar talesätten här. Med livhanken i behåll, ja. Säger man så? Ja. Kan ni något sånt här? Ja, där satt
det kan man säga.
Där satt den. Men i vilket fall. Och musiken har han inte gjort själv. Dock, det är en annan person som har gjort. Och den är också så otroligt... alltså den är tung, den är stämningsfull. De har ju verkligen lyckats med stämningen här. De här två får man ju då säga i sådana fall. Så att det finns ju de bitarna som tilltalar. Och kampanjen, den kan ta uppåt en 8-9 timmar tror jag. Eller ännu mer om man ska göra massa saker och göra massa sidequests och grejer. Men jag har känt mer och mer att det här är ett spel jag behöver känna att jag vill spela. Mm. Snarare än ett spel där jag ska bränna igenom det. För utmaningen med små titlar skapade av ensamma personer som... ändå har ganska stora ambitioner får jag säga att han har här tycker jag. Den typen av titlar, de har ju inte riktigt de här quality of life-funktionerna som bara något så litet som att jag har ingen aning om vad min örn gör för skada med vissa uppgraderingar annat än att det står 200% om jag köper en liten flaska som liksom som det står typ ja, 5 stjärnor på av 6 stjärnor, säger vi. Eller det står 3 av 5 stjärnor på den här flaskan. Vad betyder det? Att det är 3 stjärnor? Ja, jag förstår att det är bättre än att det är 2 stjärnor. Men om min örn redan är snabb, säger vi. Hur snabb är min örn? Jag vet inte. Men om jag köper en flaska med 3 av 5 stjärnor, hur mycket snabbare blir den? Ja, jag känner det. Men jag har inga mätare, jag ser inga stats någonstans på min örn. Och när min örn går upp i level, då är det som att det är en ikon som... blinkar till och så här leveling up. Men det finns ingenstans där jag vet vad jag har för level på min örn. Åtminstone inte vad jag noterar. Massa såna här grejer. Och så är det oftast det är lite svårt med checkpoints. Jag kan vara mitt i ett uppdrag som har 3 delar. Där jag ska åka till ännu och göra en sak. Strida med en massa pirater. Och förstå mig rätt, striderna är ju liksom... de är precis underhållande som jag tycker att de bör vara i ett sånt här spel. Och de blir allt eftersom mer episka också för varje liksom nytt kapitel. Desto längre in i kampanjuppdragen man kör. Och det är häftigt hela tiden att tänka på att shit vad coolt. Alltså det är en person som har gjort det här. Alltså ja. det är så coolt.
Mm.
Men så kommer man till sådana här delar som att jaha men då dör jag här. Men och då får jag starta från den senaste checkpointen i det här 3-stegsuppdraget i kampanjen. Men uppdraget, det har jag torskat. Då måste jag åka tillbaka till steg 1 för att starta om uppdraget.
Det låter ju mäckigt.
Ja, men det är såna här små grejer. Och det gör att om jag inte sätter det första gången, ja, men då kanske jag gör ett side mission istället. För att jag orkar inte med de här liksom bristerna på quality of life. Och där tror jag att det finns mycket som spelet vinner på. Om han adderar just att du får en check. Har du tagit det till punkt A? Besegrat ett gäng fiender, landat på ett ställe i staden och liksom fått en liten dialog. Och då ska du nästa steg i uppdraget ta dig till punkt B en annan nu. Om du dör där vid den striden, ja men då tycker jag att låt mig då försöka igen från punkt A. Låt mig inte behöva åka tillbaka hela vägen från början och behöva åka till punkt A och göra om punkt A för att sen, är ni med? Det är lite
ja,
den.
Ja.
Ja, det finns små grejer. Det finns små grejer. Och jag vet att det kommer patcher as we speak, så att idag när vi spelar in fredag så är det planerat att komma ytterligare en patch som ska lösa ytterligare saker liksom. Och jag tror ju, med det sagt, jag tror ju att det här kommer fortsätta patchas och jag hoppas att det patchas tills den stunden kommer då folk börjar titta liksom på, ja men vad ska jag spela till jul liksom, när spelen har slutat släppats och grejer. Efter Cyberpunk har visat sig kanske, ja nu kommer ju Cyberpunk här 10:e, det blir knas då liksom. Och då kommer ju alla kanske spela det, men de som kanske är ute efter någonting speciellt, jag hoppas att det är färdigpatchat tills dess. Mm. För det är uppenbart att det inte släpptes i den... I det skick som kanske han hade velat. Mm. Och det är ju så här. Ja, hur mycket har man överseende med titlar som är skapade av en enda person jämfört med titlar? Men ta Assassin's Creed Valhalla liksom. Det är tusentals utvecklare på den. Och har släppt en massa buggar. Mm. Och jag tycker någonstans att det ska finnas en kritik mot både Valhalla som släpps buggigt och The Falconer som släpps buggigt. Men jag känner personligen att jag har bra mycket större överseende med det sistnämnda, om ni förstår vad jag menar.
Absolut.
Så att det är bra att veta att om du hoppar på The Falconer nu som finns till Xbox och PC, det ligger inte Game Pass än, om man kan vara sån, så ska du veta att det är ett spel som känns fortsatt under utveckling. Och det är många quality of life-funktioner som du kanske är van vid som inte riktigt är där än. Men är du där för den artistiska vyn och se vad en ensam person kan göra i ett spel helt utan texturer, också bara med shaders, är ju häftigt och det är vackert och det märks att det här är, jag tror att det är någonting som han har skrivit också, jag läste en artikel, ja men det är liksom, han har lagt ner mycket av sig själv i det här. Mm. Och han döljer inte det. Det här är liksom, det här är ett viktigt spel för mig. Och så där. Han har jobbat med andra spel tidigare tydligen, och han hoppas väl på att kunna göra ytterligare spel efter det här om det är så att det här går bra och så vidare.
Mm.
Jag är inte här för att man ska få liksom sympati med Thomas Sala på det sättet, utan det här är det som påverkar mig när jag går in och tittar på spel, precis som att det påverkade mig att gå in och titta på Ori and the Will of the Wisps när jag visste hur många av dem som gjorde det spelet, utspridda över hela världen och vilka typer av personer de var och var de kommer ifrån. Och jag har alltid brunnit för det här, så att det blir såklart lite extra vibes för mig när det handlar om singelpersonsprojekt. Liksom. När de här buggarna är klara, då är det ett spel jag tveklöst återkommer till och från. För det är lite repetitivt också, tycker jag, i uppdragsdesignen. Det blir lite mycket liksom, åk dit, gör det här, kriga mot de här, åk hem. Eller ta den här prylen, frakta den hit. Och när du kommer fram till den här punkten, då kommer oftast fiender. Och då måste du släppa ner prylen i havet för att besegra fienderna. Sen plockar du upp prylen igen, för du kan inte slåss lika smidigt. Du kan göra barrel rolls liksom, du kan boosta uppåt. Du har åskammunition på ryggen som du laddar genom att åka genom åskväder. Jag har aldrig fått slut på ammunition. Du har energimätare som du fyller på genom att dyka. Den är lite jobbig om du är så att du har fiender ovanför dig och behöver ta dig upp för att ha liksom ha överläge eller övertag uppifrån. Då behöver du riskera att stegra med din örn väldigt, väldigt länge för att sen börja dyka utan att hamna under dem igen. För att du behöver som sagt dyka för att få energin. Och energin är den du behöver för att kunna göra barrel rolls eller att accelerera liksom din arm. Så den balansgången kan vara lite svår ibland. Men det finns också funktioner nere i vattnet. Man kan till exempel, där det är fiskar som upp och hoppar över vattenytan, så kan man ta tag i sådana och ta en tunga från dem för att få snabb hälsa. Och det finns liksom virvelvindar som svävar längs med vattenytan som man kan flyga in i för att snabbt kastas upp i luften och komma upp i liksom balans mot sina fiender och sådär. Ja, det finns många nyanser av det som, återigen, ambitiöst, en person, inte helt fläckfritt just nu, men mycket hjärta i alla fall.
Ja, men det är alltid någonting, känner jag.
Ja. Det andra örnspelet från Indie-studion som jag snackar om den här veckan. Senast var ju The Pathless. Mm. Och där känns det tveklöst som att det är tydligt att det är en större studio som har verkligen så här, vi vill skala ner allt vi gör och pusha på det här, och det syns såklart. Men ja, bra att veta i alla fall. Jag är imponerad över de bitarna som man har fått till, tveklöst. De är ju väldigt värda att lyfta och titta på.
Bra.
Typ så.
Bra så.
Ja, det ser ju jättecharmigt ut det jag har sett av det, så... Det är ju väldigt, väldigt snyggt liksom stilistiskt.
Mm.
Absolut.
Nej, man blir ju också så här nyfiken på... Alltså blir till, är det så att en utvecklare plötsligt svarar när du skriver ett meddelande och frågar liksom så här, hej, du måste fråga. Är det här så här? Kan det vara så här att det här är någon glitch liksom? Att få den ödmjukheten tillbaks också. Det är så otroligt sällsynt när man täcker spel. Att kunna få den direkta kontakten också. Det blir som att det är en minintervju som aldrig publiceras. Är ni med?
Ja.
Och istället så får man bara möjlighet att förstå, okej, här är situationen. Och för att kunna prata om det här på ett bra sätt så behöver jag kanske ta och spela lite mer utifrån det här. Liksom när de här patcherna har landat och sådär. Så att det är otroligt lärorikt på det sättet. Det är ett spel för vårt format om man säger så.
Mm.
Ja. Vi är öppna världar, det vill säga.
Ja, precis.
Mm.
Jag börjar se nu, när jag sitter och lyssnar på dig, Aron, att jag har sett mig omkring här inne på mitt kontor och sett hur jävla dammigt det är. Lite parentes bara. Att vad jobbigt det är att sitta här inne och liksom lyssna. Det är trevligt att lyssna på det, men att sitta och titta runt. Då
sitter man och upptäcker.
Fan, vad dammigt det är här.
Ja, nej då. Vi ska damma av något annat, hörni.
Åh, oh, gud.
Oh, shit.
Ja, det är dags att damma av Bleeding Edge. Yes. Alltså, vad hände med Bleeding Edge?
Jag vet inte. Vi pratade ju lite om det förut när det var demot som var ute, va?
Ja, när demot släpptes, då snackade vi det som galningar.
Ja.
Så vart vi övertaggade och så tänkte vi, det här året kommer bli skitbra. Fan, ja. Så kul, det ska bli återvända till Bleeding Edge. Det var ju du, jag och CH som har återkommande gäst. Och då var det ju så här, det var ju ett känsla som att innan man ens tänkte att pandemin skulle vara en grej, liksom coronahysterin och skit. Men jag tror ändå inte att det går att säga att det var därför. För att jag menar, det är ju nu vi har spelat mer än någonsin.
Ja, så nej, men det är väl bara just det. Jag tror att det bara är helt enkelt för att det finns andra spel som...
Ja,
och så få ihop planeringen också. Dels att få ihop att vi skulle kunna spela tillsammans och sen få ihop att vi skulle kunna vara i samma avsnitt. Liksom. Folk har ju sitt egna på olika håll. Och ibland blir det så, även om det är lite... Det är ett tag sedan.
Det ska ju tilläggas. Alltså, det ska ju tilläggas att... Det här är ju inte ett spel som är i närheten av lika kul att spela ensam som tillsammans med tre.
Nej, och jag spelar ju tyvärr, sällan så. Den här typen av spel alltså själv också. Jag behöver ju ha ett litet gäng att kommunicera med, alltså som jag känner, för att jag ska tycka att det är roligt. Så det var ju bra att vi fick till det. Det var ju
vi
tre.
Ja, vi har ju faktiskt till det.
Nu. Ja, och CH som körde en runda. Eller vi körde några rundor, men en kväll.
Men det är inte så stor skillnad från när demot kom i alla fall. Det är väl bara att det liksom är några fler karaktärer nu.
Ja, de har släppt en till två till karaktärer sen vi spelade demot, basically. Och det är en healer och så är det en tank. Bokstavligt talat en tank.
Ja,
med en delfin i. och sen har de också släppt en ny karta, om jag inte minns mig under året. Det som, så här, jag spelade ju Bleeding Edge igen så sent som igår. Och det är ju, de har ju adderat lite skins som ser lite roliga ut. De har adderat lite, ja, men de här karaktärerna, den här kart. Och det finns lite så här, ja, men du kan skräddarsy egna maps så att du kan ställa in. Ja, men om vi är 8 stycken som vill spela en kväll mot varandra i 2 lag, då har de liksom den funktionen nu. Så att man kan liksom, ja, men vi kör på en egen server med en kod typ eller någonting, eller vad fan man ska kalla det. Eller ett eget rum kanske vi ska kalla det. Så att lite såna här quality of life improvements finns. Det är fortfarande samma valuta, vilket, alltså jag vet inte hur mycket uppdateringar de har gjort på valutan, så att det känns otroligt svårt att liksom inte behöva tillbringa tiotals timmar för att få tillräckligt med valuta för att kanske uppgradera en skin. Och där skulle jag tro att de behöver verkligen göra det enklare, för att det är ju det som motiverar att se lite knas ut. För det här karaktärsgalleriet, det tycker jag än idag som då, det är ju fantastiskt.
Ja, det tycker jag.
Fantastiskt liksom.
Jättehärliga karaktärer. Jag är ju kvar vid den som jag valde från början. Nidhugger. Tycker att en jätterolig karaktär att köra.
Ja, jag spelade som Nidhugger igår.
Elgitarr liksom. Och drar sig till solon för att...
Ja, det är väldigt spännande karaktärer allihopa tycker jag.
Mm, mm. Ja, ja, men det är ju det. Och, men ändå när jag spelar det så får jag inte riktigt den här känslan som när jag kör andra lite liknande spel. Men jag vet inte vad det är som gör det. Att det är lite mer... Alltså, kaos kanske. Och jag tror att det är det också. De är ju också kaos liksom. Mm. Team up kaos. Och det märks verkligen. Det är lite så här Diablo-känsla när man går in i striderna. Det bara smäller och exploderar och det är färger och det är blixtar och dunder och så. Och det är ju härligt också, men det ger ju inte så mycket liksom känsla.
Nej, men jag
gillar
också det. Mm. Det jag känner har blivit det största problemet har ju varit att det är svårt att lära sig. Det finns en nyckelfaktor i striderna här som uppenbarligen inte folk har lärt sig. Och det är ju det här med att köra parries och kontra och liksom pusha framåt. Det kanske är framförallt för att jag själv spelar som Gizmo. Hon är ju min favoritkaraktär. Liksom. Och hon skjuter ju projektiler på avstånd med någon stor form av minigun. Mm. Så det är ju det förhindrar ju mig från att jobba med Paris med närstridsvapen.
Ja, precis.
Liksom på det sättet. Men vad kände du, Sara? När du spelade det, du har ju liksom suttit med oss, vi har kört ett par timmar max liksom. Mm. Och du, som du säger, du spelar inte jätteofta det här, den här typen av spel.
Nej, det gör jag ju inte. Alltså det går ju väldigt fort, väldigt mycket känns det som när man väl är i närstrid liksom. Det är ju intensiva närstrider när de väl när de blir av. Så som helt grön så känns det ju ändå som att ja, men det finns ju en liten inlärningskurva här. Man behöver liksom, men å andra sidan så är det ju inte enormt mycket man behöver lära sig. Det är liksom inte 50 karaktärer du ska begripa dig på. Alltså det, på ett sätt så blir det ganska så, det är ju en hanterlig mängd som du behöver sätta dig in i. Så sett, och det är relativt snabbt kan du ju ha provat på alla karaktärer och kommit fram till vem du föredrar. Jag gillar, nu är jag ju inte så bra på namn, men jag gillar ju hon tanken som åker runt på ett hjul.
Buttercup.
Det var ju jättekul att bara dra rakt in och amen, klubba folk liksom. Jag brukar inte köra tanks, eller jag, i och för sig i Overwatch kör jag tanks ibland ifall ingen annan gör det typ. Nu har jag inte spelat OV på jättelänge, men och det finns ju lite likheter också mellan liksom så sätt nu då. Så är det klart att man känner igen sig och, men det är en lite annorlunda värld. Jag tycker, ja men alltså jag var ändå glatt överraskad över upplevelsen att spela det här spelet, för jag var lite orolig innan över just så här att men jag kommer inte hänga med, jag kommer inte fatta någonting. Men att spela, i alla fall med, att spela med er som ändå hade lite koll på läget, som spelat lite förut, så kändes det ändå inte helt helt obegripligt eller helt superförvirrande, även om jag alltid är lite förvirrad.
Ja, men det är ju långsamt på det sättet. Det är ju lite långsamt.
Det är lite långsamt.
Alltså så. Overwatch är ju supersnabbt jämfört med det här tycker
det
jag.
Ja, det kanske är så det.
Du behöver ju hoppa upp på en liksom hoverboard för att ta dig fram i någorlunda hastighet på kartan.
Som inte heller så är det ju.
Ja. Och kartorna kanske är i vissa lägen lite för stora kan jag tycka. När det är så här capture points kartor så kan det vara som att man säger okej, nu ska jag ta mig till andra sidan för där är hela motståndarlaget. Och då kan det ta ett tag. Så åker man på sin hoverboard liksom. Och sen är det den klassiska liksom, att är man inte i sitt team då vinner man inte. Så känns det. Det spelar ingen roll.
Nej,
jag gjorde en
ult
igår och det gör ju ingen nytta på någon alls när jag är ensam.
Nej, man behöver kombinera det på något sätt.
Ja.
Och då känns det som att det är ganska viktigt att kunna kommunicera på voice liksom. Att ha sitt lilla lag. Eller hur liksom funkar det att spela själv? Eller hur...
Det finns ju såna här quick commands som grupperar kring mig eller attackera B eller attackera A eller liksom sådär. Och de funkar ju i viss mån. Jag spelade som sagt i randoms igår kväll och vi vann en match och det kändes som att det var bra. Alla fattade att vi ska vara tillsammans. Och alla verkade tydligt överens om att följa en eller två olika som alltid tog ledningen. Nu drar vi hit liksom. Så att okej, men bra, fokuserat lag liksom. Men andra matchen jag spelade och vi torskade, då var det bara såhär, nej jag orkar inte. Det var den då jag såhär... Vad gör jag med min ult här mot tre spelare? Jag är ju körd. Liksom. Medan en ult tillsammans med mina kollegor eller med mina kamrater i laget och de kanske också har några liksom, grejer på som boostar mig eller så här, då är man ju övermäktig och då gör man ju en game changer när du kommer in med en ult. Min favorit är ju att Gizmo rider på en stor raket och nu har jag liksom lagt till en modifikation på den så att jag kan rida på den tills jag krockar. Mm. Jag kan rida på den hela matchen om jag inte väljer att smälla av den och inte krockar in i något.
Ja.
Det är ju fantastiskt. Men, vi kommer ju såklart, jag tycker att avslutningsvis Så jag vet inte riktigt. Jag är superglad över att det finns kvar.
Ja, det men jag också. Mm.
Alltså det är på det sättet.
Mm. Oj, nu kurrar min mage.
Mm. Ja, yes. Jag är på något sätt. Mm. Nej, men ska vi kanske runda här för idag?
Ja, mm. Precis.
Jag ser massor av tendenser till att vi behöver runda.
Ja, precis. Och lite möten och lite allt möjligt som händer.
Men basically, så här. Jag tror att vi ska bara runda av med det också. Glömde nog ta den. Jag, Jules och Douglas satt i tidigare veckan här. Alltså bara för återigen, någonting som vi inte har varit supervana vid men vi har bestämt oss inom redaktionen att vara transparenta med är ju såklart att Code for the Pathless tillhandahölls vi från Annapurna Interactive och Observer System Redux fick vi kod från Bloober Team SA och Spider-Man Miles Morales. Där tillhandahölls vi med en kod från Sony. Och idag så har vi ju då för Sims-koderna fick vi ju av EA. Mm. Bleeding Edge-koder fick ni ju av Microsoft. Och så fick vi ju en kod från Wired Productions till The Falconer då. Också.
Ja, det är fint.
Så då fick vi in det. Mm. Ja, men eller hur. Och så Bandai Namco såklart.
Ja.
Skickade två koder för, vad heter den? Little Hope.
Little Hope, yes.
Mm-hmm. Som vi ska spela klart när vi får tid.
Jag ska gå och leka med min nya leksak nu i alla fall.
Vad är det för leksak?
PlayStation 5.
Nej.
Jo, jag tror att jag ska göra det. Det känns rimligt på något sätt.
Låter helt orimligt. Ja, det där går att snacka länge om PlayStation 5 hyster in. Men det kommer vi inte hinna göra idag.
Nej.
Sara, vart hittar våra kära lyssnare dig?
Sara har sprungit och kommit tillbaka.
Ja, och sprang. Jag förstår.
Yeah.
När nöden kallar. Men då så, ni hittar ju Sara på @strategeek på Twitter, det vet ju jag.
Mm.
Det är ju strategeek med 2 3-or istället för 2 e i geek. Ida, vart hittar våra kära lyssnare dig?
Jag tror att det är enklast att hitta mig på Twitter, för där brukar jag lägga ut saker som jag pysslar med och då går det under andra ideal.
Precis. Och som vanligt så finns ju jag också på Twitter på aron_vr, då är det Aron med 2 a. Och vi finns ju på sociala medier också, Instagram, Facebook, Twitter och så vidare, och twitch.tv/opnavardar. Det är där det är bra latency, det vill säga lite latency när vi streamar. Även om vi också får upp våra streams på YouTube och Twitter. Men ja, framtiden är ljus. Det är mycket spel som avhandlas här i redaktionen, vill vi lova.
Precis, och snart ska jag streama lite Demon's Souls, hade jag tänkt mig.
Huvaligen, ni är redo. Vår kropp är redo. Det är också en titel jag kommer att hugga tag. Det blir mycket Souls-streamande framöver. Räkna med det.
Ja, men härligt. Något av det bästa faktiskt.
Stort tack för idag, Ida.
Tack själv. Tack själva.
Och så får
tack
vi
till alla.
Vad sa du?
Tack själv och tack själva, sa jag till er båda.
Ja, tack så mycket.
Ja, och tack. Sara han kommer tillbaka i sista sekunden. Fantastiskt.
Ja, det är fint.
Nej, men stort tack till dig också, Sara. Vi får ju följa upp helt enkelt.
Mm. Ja, men absolut. Härligt.
Skönt att vara med igen. Livet kommer mellan
lite. Alltså, jag har saknat din röst här.
Oj, lala. Jag ska sjunga upp lite bättre till nästa gång.
Ja. Eller hur? Det var lite spontant här framflyttandet av schemat. Men
verkligen.
Det är som det är.
Men det funkar.
Mm.
Fint. Vi får inte glömma att det är coolt att vara snäll. Hörrni, ha en trevlig fortsatt helg, ni som lyssnar idag lördag. Så hörs vi nästa gång.
Ha det mys.
Ha det.
Bye.
Bye.
Hej.